Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Ja, god eftermiddag.
God eftermiddag. Det här avsnittet kanske kommer handla om allt om potatis, whisky och längtan till 18-årsdagen. Men vi får se, man vet ju aldrig.
Nej.
Men ska vi börja med lite rättningar? Alltså, vi har ju fått bastning av Gunilla på våra fruktansvärda italienska uttal. Och vi får ställa oss i skamvrån med strut på.
Absolut.
Det heter bruschetta och francia corta, ingenting annat.
Ja.
Och sen utöver det så råkar jag ju säga helt fel. Alltså, det är mycket enklare när man pratar om Longobarder att säga 1586 än 586. Det är så, känns så ovant i munnen.
Jo, det var ett tag sedan. De hade tid på sig att liksom förädla de svenska ostrecepten.
Ja, men det är 1000 år som skiljer där. Och,
1000 år, liksom, det är ändå samma härad på något vis.
Ja, det är det. Hur många generationer han levde på 1000 år på den tiden?
Mm. Ja, det är ganska många.
Allting väl?
Ja, det får man väl säga. Ja, vi ska ju inte fortsätta med hypokondrin. Jag skulle kunna dra någon liten historia om konstiga småkor. Jag fick ett konstigt utslag på halsen som jag var övertygad om att vara en biverkan på vaccinet. Men min husläkarmottagning då försökte digitalt fastställa och trodde det var ett infekterat sår och skickade mig penicillinsalva. Det trodde inte jag på, så jag gick till vänner jag har som är hudläkare, experter, och de skickade mig istället kortisonsalva, för de menade att det var ett eksem. Men sen växte och blev liksom som en ring, och då tänkte jag, då fyllde jag något som heter Borreliakollen på nätet och trodde bara det var typ en sån här enkät, men det visade sig vara kopplad också till en sån här läkarfirma. Och de bara och skickade in ett foto. De hävdade direkt att det var Borrelia och skickade penicillin. Så nu hoppas jag inte det är Borrelia, för jag har inte börjat ta penicillinet ännu, kan jag säga. För att jag försvann med kortisonet. Så jag tror det var mina vänner hudläkarna som hade rätt. Men det kan ju ändå vara Borrelia. Och då kan man ju, ja, då kommer jag inte kunna hålla den här podden. För då kan det ju bli hjärnhinneinflammationer och stora, svåra läskigheter. Så sunt går jag grubbla över. Jag är nog inne i en ganska mycket så här hälsoneurotisk hälsoångestperiod. Kanske beroende på alla möjliga saker i livet. Men det kan också vara att jag bara helt enkelt har oturen och fått massa livshotande sjukdomar. För det kan man ju aldrig veta vad som är. För det finns ju uppenbart folk som har dött i världshistorien.
Ja.
Dina gamla Longobard-kompisar skulle jag tippa att nästan kom upp i 100%.
Då får du tänka på, min pappa är ju gammal pensionerad läkare. Och han,
men han lever?
Ja, god hälsa. Och han säger
alla är inte döda.
95% av alla åkommor går över av sig själv.
Jo, de gör ju det. Och därför, det är väl därför de tycker liksom på sådär i vårdcentralen som man kan skriva ut någon salva och så går det ganska bra.
Så blir de av med dig.
Det är inte dags, det är inte paddstund riktigt än, menar. Nu får du gå ner till mamma och så pratar ni med henne. Det är hon som har hand om paddorna idag. Jag spelar in radio. Så ni stänger den där dörren, vore jättesnällt. Och så försöker ni hitta mamma i källaren. Eller var hon är, eller i köket, eller i tomten. Eller... Städar hon? Men det kan hon inte göra nu, för nu har vi paddinspelning. Poddinspelning. Ja, hej alla lyssnare. Det är alltså Edvard Bloms smörgåsbord. Hjärtligt välkomna hit. Här talar vi om högt och lågt. Ja, det ska ju varken handla om barn eller sjukdomar. Det ska ju handla om mat och dryck. Och nu har jag faktiskt hällt upp en Innocente Fino Sherry här i ett gammalt vinprovarglas och sitter och snufsar på. Så nu tror jag att det kommer att vara lite mer inspiration i det här programmet.
Ja, men underbart. Ja, vi kan ju hoppa över på mat direkt här, för att jag åt vårens obligatoriska nässelsoppa idag.
Åh, vad härligt. Då är vår.
Och sen med sparris och även pocherat ägg. Mm. Och då har jag haft möjlighet nu när vi suttit isolerade inför förlossning och efter och så, och se en hel del på tv som jag inte brukar. Och har ju sett det här trädgårdsdags, eller vad heter det, trädgårdstider.
Mm. Ja, inte gamla klassiska trädgårdsdags med Schenkmanis. Och vad hette han, trädgårdskonsulent? Så mycket het i alla år som bara munhögs.
Ja, det kommer.
Bra var det i alla fall. Det var det bästa radioprogram som har sänds kanske.
Ja, det finns många bästa. Det finns många radioprogram som är det bästa som har sänds. Men Tarik Taylor där i trädgårdstider. Han gjorde då sina pocherade ägg med att han hällde på en matsked ättika 10 minuter innan på de kläckta äggen i en skål.
Okay.
Och då bara föser man ner dem lite försiktigt i sjudande vatten, behöver inte göra någonting. 3 minuter senare är klart. Så jag provade det här och det blev väldigt bra, får jag säga.
Håller de ihop bättre alltså, ja, än man bara täcker ner dem med ägg och vatten och ättikslösning?
Ja, och man slipper snurra runt och hålla på och sånt där.
Jag tycker mycket om pocherade ägg. Men vad intressant, för vi har faktiskt lite nässlor på tomten. Jag är uppvuxen med ett hus där det var brännässlor överallt. Vi alltid brände oss och det var jättejobbigt som barn. Även om det var kul att ta dem ner i roten och försöka springa och jaga någon annan. För nere vid roten bränns de inte. Och bränna andra med dem. Men här på tomten har vi extremt lite. Så det är absolut inget besvär. Det är inte liksom ett ogräs man behöver göra någonting åt. Men vi har det på ett enda litet ställe. Liksom. Precis nog tror jag för att precis få ihop en nässelsoppa. Börjar kanske bli lite stora. Jag vet inte var gränsen går.
För det gör ingenting. Det är en myt det här att man måste plocka de pyttesmå. Utan det är bara att köra. Och där kan man ju välja om man vill mixa den. Och få den helt slät. Eller faktiskt ha lite bitar i också.
Men de ska ju kokas, för annars bränns de i halsen. Ja, det är inte
exakt.
Roligt.
Men jag tycker det är gudomligt. Nu hade vi inte det, men en liten klick löjrom om man har ett vanlig ägghalva som ligger och flyter är inte heller dumt.
Nej. Vi har faktiskt ramslök på tomten. Väldigt lite, men ändå det är... Vi har underbara grannar som på sitt landställe har enorma mängder. Så vi brukar få kassvis att kunna använda. Men för precis när vi var nyinflyttade så var vi på någon sån här... växtloppis, och då köpte jag en liten skott med en liten rot, en liten telning av ramslök och pillade ner, och sen tänkte jag inte mer på det, men sen har den faktiskt kommit upp, så nu är det faktiskt ändå 2 ganska stora tuvor med ramslök på vår egen tomt, och den ser ut att trivas och spridas, så jag tror att vi kanske är självförsörjande om 3-4 år och sådär.
Ja, men det är jättehärligt. Jag tänkte plantera ramslök här, perfekt ställe på landet där i Österfärnebo-trakten, men då växer ju liljekonvalj där, och liljekonvalj är ju giftigt.
Ja, just det, ja.
Och det är väldigt lätt att förväxta med ramslök. Så att jag vågar ju inte slå ihop de där två.
Det är egentligen, alltså man ska ju inte ha dem precis bredvid varandra naturligtvis. Det är ju korkat om man kan välja olika sidor. Men det man gör är att man gnuggar lite grann på bladet, så luktar ju då ramslök jättestarkt av vitlök. Medan liljekonvalj luktar inte ett dyft vitlök. Men man måste ju, om man har båda bredvid varandra, måste man ju liksom testa varenda blad.
Jag vet, och jag vill inte offra liljekonvaljen.
Nej, de är ju jättefina. Ja. Vi har lite liljekonvalj också, men det är väldigt precis andra sidan tomten. Så det, nu kom faktiskt min son Melker in här med en bit parmesan. För det är så att jag älskar kombinationen fino-sherry och parmesanost. Annars föredrar jag egentligen Montellado och sherry, men den här riktigt torr sherry och parmesan ihop, det är en underbar kombination.
Ja, Men jag tänkte, om du har lite tid så här med grubblerier och så. Då har jag tips faktiskt. För att jag har ju min jobbmailadress och sen så har jag en Gmail-adress. Och den använder jag alltid när jag handlar på nätet. När jag är tvungen att fylla i min mailadress på olika sajter. Då kör jag alltid min Gmail. Och det gör ju att jag skapar ju enorma mängder spam från det. och då har jag sådana här spamfilter på min Gmail. Och när jag känner mig lite modloken så går jag in där. Och då har jag alltid vunnit saker. Och det är kvinnor som vill ha kontakt med mig. Nu är jag ju stadgad här. Men ändå, alltså, man känner sig väldigt uppskattad. Och det är så mycket pengar som jag kan hämta genom att bara ge mitt bankkontonummer.
Ja, men oj. Så att, det låter som någonting. Det är spamfiltret man ska gå igenom.
Ja, men det är väldigt uppiggande. Man blir väldigt glad av det.
Mm.
Ska vi hoppa in på en lyssnafråga rakt av?
Ja, men varför inte? Här sitter jag och smaskar. Det är kanske lite oförskämt, men gott är det.
Vi sa ju att vi skulle ta den här i förra avsnittet. Och vi försöker hålla det, men lyckas inte alltid. Hej Edvard, Mats och Gunilla. Tack för en bra prodd. En stor fördel med podcast är man kan lyssna när...
Sa du prodd?
Jag vet inte.
Nej, det var bara jag som hade... Jag förlåt mig Mats nu. Nu måste jag börja... Okej, jag lyssnar noggrant. Nu lyssnar jag på dig noggrant och seriöst.
Det har gått från trädgårdsdags till på minuten. Alltså, prodd. Inga tider att passa, inga program före eller efter. Frågan är ju då, varför ska en podcast vara tidsbegränsad? En mer organisk podd där en diskussion får ta den tiden det tar, om så avsnittet blir 55 minuter eller 3 timmar. Jag tror inte att någon enveten lyssnare hade klagat om podden skulle bli några minuter längre. Så släpp tidsgränsen och låt gärna podden ta den tid den tar. Inget är så tråkigt som att höra att tiden är slut, även om det faktiskt inte står någon annan programledare och stampar i kulissen. Med vänlig hälsning, Daniel Ståle. Jag tror inte han förstår vilket monster han skulle kunna släppa lös med den.
Nej, det är nog lite så. Det är ju så att jag har liksom små barn som spelar in det här ofta på fredagar. De väntar på fredagsmys och sådär. Och du har ju lite annat jobb också sådär, som du får betalt för till skillnad från podden då. Så det är väl det att vi måste hålla lite, vi kan inte sitta i 3 timmar. Och dessutom skulle ju då naturligtvis ljudkostnaderna bli 3 gånger längre också, eller högre. För då skulle Henrik få sitta och klippa och fixa och dona med ljudet väldigt länge.
Lyssningen från Gunilla också, som ska gå igenom våra gräsliga italienska uttal.
Hon sitter ju ändå nästan en dag med det. Ja, precis, så det skulle nog bli övermäktigt. Så i stundens hetta tycker jag alltid det är roligt att sitta kvar och dricka vin och prata i podden hur länge som helst. Men jag vet ju också att det inte riktigt skulle fungera om det går för långt. Egentligen skulle ju podden bara varit på en halvtimme och vi kommer ju ändå upp till 55 minuter nästan jämnt. Så det, egentligen är det ständigt
över timmen. Konstant. Men det kan ju, det är ju ändå skön reflektion det här att det kan finnas önskemål om att vi inte behöver hålla oss kortare. Och det kan ju säkert bli något krogbesök här när vi äntligen får göra det tillsammans som kommer spåra lite längre.
Det är otroligt roligt att folk kan tänka sig att lyssna så länge. För man brukar ju säga att du inte har en podd längre än en halvtimme för då hoppar folk av och de orkar inte liksom med så länge. Så det är ju faktiskt, det är ju den finaste typen av beröm.
Ja, men absolut. Jag har fått en fråga här som jag kanske inte riktigt förstår, men vi kanske kan reda ut den tillsammans.
Handlar det om Pokémoner?
Nej, ingenting om Pokémon idag. Det är från Niklas Blomqvist. Hörde ert prat om asfalt. Jag tar ju alla möjligheter som finns att få ta med asfalt i podden. Och kan bara tillägga att detta förfarandet är vanligt inom entreprenadbranschen på alla plan. Och Niklas har även grillat i tåget på en asfaltsläggare. Men min fråga är, hur beter man sig med bestick på grillfester?
Bestick på grillfester? Ja, alltså normalt sett är ju, man har ju en gaffel i vänster hand och en kniv i höger hand. Och så äter man skeden med efterrätten med antingen en gaffel eller en sked om den är flytande. Det är väl alltså exakt samma regler som precis alla andra fester och middagar. Det enda är att det är klart att vissa typer av grillat kött kan det vara en fördel att ha en sån här riktigt vass grillbestickkniv.
Ja.
Om man ska sitta liksom och skära rent revbensspjäll eller tjocka liksom biffar eller sådär. Det kan vara ganska trevligt att ha.
Jag är enorm förespråkare för att man ska ha en uppsättning med grillknivar, alltså steak knives som de heter. Mm. Och där om man inte vill lägga en förmögenhet och en 500 000 kronor styck på de där, vilket är enkelt att göra, så kan man köpa den här vanliga morakniven med trähandtaget.
Ja, ah, just det. Det är ju jättecharmigt.
Ja, man en vass kniv och ett bra grillbestick.
Och den är jättebra om man har goda vänner som har ovanan att ta upp såsen med knivbladet och slicka av. Serverar man en morakniv, det blir några dagar att inte kunna prata med stygn i tungan och ett snabbt besök på akutet. Men sen tror jag faktiskt att de har lärt sig.
Ja, det blir en omvänd Van Gogh, det är inte örat som ryker.
Det är, nej, det är risken att de talar med kluven tunga några veckor.
Den är ju faktiskt ett otroligt effektivt sätt att få folk att sluta stoppa kniven i munnen.
Men jag vet inte om man funderar på själva uppläggningsbesticken eller de verktyg man har när man vänder stekar och så. För då öppnar vi upp oss till lite större. Ofta med grillar idag kommer det ju med sådana där gigantiska... Jag fick med mig en pensel till den här med mina grillar som var på en meter. Alltså en sån här pensel man bara ska pensla biffen med. Och den var ändå på en meter. Och så skulle den vara så tung så man liksom skulle behöva gå på gym för att kunna lyfta den. Och så är det ju tänger och gafflar. Och jag vet inte, jag antar att det är en sån här macho-grej. Man ska vara som någon form av Arnold Schwarzenegger när han gjorde Conan-barbaren. Conan-barbaren, inte Conan-barbaren som jag alltid brukade tro. Men han var ju pojke och inte flicka. Och också... liksom de här jättetängerna man ska använda då och vända saker med. Och det är väl bra om man typ har en hel kalv att grilla. Men till normala munsbitar så är det ju knappast nödvändigt. Jag tycker ofta det är lättare med lite mindre lätthanterligare verktyg.
Man gör ju såna här hjärnundersökningar på folk. Alltså man skickar in dem i en magnetscanner och så visar man bilder och så ser man hur de reagerar. Och jag tror vi har pratat om det här, men det är därför alla bilar har såna enorma grillar nu för tiden. Alltså grillen i fronten, för att man då stimulerade mannens reptilhjärna. Och där tror jag att man har gjort en sån här undersökning i en magnet scanner där man har visat upp olika storlekar på grillbestick och så har man sett då att man triggar igång reptilhjärnan hos mannen.
Otroligt. Var det ett skämt eller har de gjort det på allvar?
Nej, jag vet inte, men jag vet att de har gjort det med bilar. Det allra bästa är om man har kockfingrar, då är det ju bara att köra fingrarna och så vända på grillen.
Det är svårt att förstå varför kockar alltid, de provar ju alltid maten när den är skållhet och tycker att de har tränat upp sin tunga så den klarar det. Men samtidigt måste de ju bränna bort massa smaklökar så att de liksom får en annan smakpalett än vanliga människor om hela tungan bara är brännsår och är.
Ja, jag har säkert nämnt det här tidigare, men en vän som håller till uppe i Arvidsjaur utanför där, när han tar och servar sin skote så kör han in den till lokala mekanikern som stoppar ner ett finger i oljan och smakar på den.
Oh!
Och så ger han diagnosen. Det är så vid. Men från skoterolja till potatis.
Ja.
Och den här frågan är från Oskar Berg. Hej Edvard och Mats. Tack för en bra podd. Jag bor i Alingsås och läste idag lokaltidningen en artikel om den så hyllade Jonas Alströmer. En självutnämnd upptäckare som tycks ha satt den första potatisen på svensk mark. Nu till min fråga. Är det verkligen så att potatisen kom hit med Jonas Alströmer 1724? Har det inte ätits potatis bra mycket tidigare än det? Tacksam för svar. Hälsa Gunilla.
Jag trodde faktiskt jag hade haft ett potatistema på podden, men det kanske vi inte har.
För jag är helt övertygad. Allt vi tror vi har sagt innan har vi sagt.
Okej. Jag har sagt det här på TV4 och jag har sagt det i Mellanskål och vägg redan för 10 år sedan, mitt första tv-serie. Men i alla fall, det är både och. Alltså, det är inte så att potatisen var en stor kost i Sverige innan Alströmer. Tvärtom är det så att potatis fanns i Sverige innan Alströmer. Den var otroligt obetydlig och nästan ingen åt den. Och det var först långt efter Alströmer som det slog igenom, är det snarare sanningen. Man kan säga så, 1600-talet kommer potatisen in till Sverige. Men då är den en kuriös blomma i botaniska trädgårdar som ingen skulle komma på idén att börja äta någon av de här exklusiva rotknölarna. Utan då gav man möjligen bort till någon annan botaniker så han också kunde få en liten planta i hörnet av sin trädgård. Men på 1700-talet När Ahlström då började försöka få svenskarna att odla potatis, då var det just för att han hade gästarbetare nerifrån, om det var Polen och kanske Nordtyskland och liknande. Och de odlade potatis på sina egna små, de fick ju alla, fick några kvadratmeter de fick använda då, hans arbetare på bruket. Och de såg han odla potatis och han märkte att det här var effektivt. Och det gjorde att han blev mer intresserad av det. Han hade väl läst om det också, hur det använde sig i andra länder och liknande, kanske sätta på någon semester, men, eller utlandsresa snarare. Men det gjorde att det var ändå där han fick upp ögonen för det. Och han jobbade för att sprida det och han fick myndigheterna med sig som hjälpte honom en hel del i det här. Men det gav nästan ingen effekt alls. Utan det som hjälpte var först när hemvändande svenska soldater efter kriget i Pommern 1757-62. De hade ätit potatis som en del av fältkosten under de här 5 åren. Och tyckte att det var ju mycket bättre än att äta barkbröd när det var dåliga tider. Så det var liksom som en nödmat de tog hem och tyckte att det kunde vara bra att ha som en reservgrej när säden slog fel. Men de flesta visste ju inte hur man skulle hantera det. Man åt ju det ovanför mark också, då är det ju jättegiftigt och blev sjuka. Man visste inte hur man skulle lagra det, för jordkällarna började ju byggas efter att potatisodlingen slagit igenom för att just lagra potatis. Innan hade man ju så här visthusbodar och sånt och man hängde saker torrt. Det var ju säd och torkade skinkor och torkade ostar. Det man odlade eller lagrade sånt i funkar ju inte alls för potatis. Okej, man hade lite en sorts föregångare till jordkällare, små hål i marken där man faktiskt förvarade ibland kolrot och rovor. Så där kunde man väl i sig. Men det var inte riktigt uppbyggt en infrastruktur kring det hela. Först, riktigt stort blir potatisen först i mitten av 1700-talet när grevinnan Eva Ekeblad, född de la Gardie, tar fram en metod hur man kan göra brännvin på potatis. Det tenderar henne att komma med som första kvinna i Kungliga Vetenskapsakademin. Och det här är så fantastiskt för att innan, alltså om bonden var alkoholiserad, då använde han ju först och främst säden till att göra sprit nog för att vara full varje dag. Och det som blev över fick familjen äta för att inte svälta ihjäl. Och nu med potatis var jätteeffektivt för att göra brännvin. Då behövde han bara en tredjedel så stor del av åkern för sin årsfylla, kan man säga. Och han, med den tredjedelen fick han nog med potatis att göra brännvin på för sin årskonsumtion. Och då fanns det ju massa mer säd, massa mer åker att odla säd så att barnen och hustrun inte svalt ihjäl. Och i och med att det blev så populärt att odla potatis för att göra eget brännvin på, så blev det också att man började äta potatisen de åren när det var missväxt och säden inte hade grott så väl eller det knappt blivit någon säd. Och så slår den in. Och sen kommer den under 1800-talet. Det är egentligen år 1800 som potatisen börjar spela någon roll i det svenska köket. Och sen växer det kraftigt och blir ju vår viktigaste stapelvara vid sidan om alltså. Man har lite sovel och sen har man massa potatis. Så den ersätter med tiden brödet som vi åt, som man gör i Italien eller Sydeuropa eller sådär. Stora mängder bröd eller gröt. Gröten var ju jättestor i Sverige också. Och det ersätts då av potatisen.
Men så att man kan sammanfatta det med att Jonas Ahlströmer var viktig för att sprida potatisen i Sverige.
Nej, man kan tyvärr inte göra det. Man kan sammanfatta det med Johan Ahlström gjorde jättefantastiska insatser och han fick med sig myndigheterna. Men han lyckades ändå inte få den att slå igenom. Ja. Utan det var egentligen Pommerska kriget och ännu mer grevinnan Eva Ekeblads brännvinsmetod som faktiskt fick den att slutligen slå igenom. Så han var förutseende och han var den första som förstod att det här var något vettigt. Men det var senare ändå. Han lyckades ändå inte riktigt med sitt värv.
Det är lite grann som Jan Stenbecks bryggeri i Gamla stan. Han var alldeles för tidigt ute med sitt mikrobryggande.
Ja, men så är det väl med väldigt många duktiga företagare. Det handlar ju om timing och det är ju sällan den som är först som faktiskt, det finns sådana fall. Men det är inte alls så att någon som kommer på en jättebra idé därmed kommer bli multimiljonär. För de är ofta ganska lätt att kopiera och det är ofta bättre att vänta lite senare. Då kan man också lära sig av den förstas misstag.
Ja, och då är frågan här, nästa lyssnarfråga. Ska vi ge tips på dryck till en längtande
17-åring eller ska vi ta och prata om våra favoritwhiskysorter eller hur kolsyra den öl egentligen ska vara? Du får välja helt fritt, Edvard.
Ja, men ska vi gå på 18-åringen då? För det kanske är mer brådskande. Vi vet ju inte, hon kanske fyller snart.
Eller han.
Han var det.
Oscar, det brukar vara manligt.
Oscar, det är helt klart manligt. Men säger man det kanske man blir påhoppad från någon. Så man ska aldrig ta något för givet.
Max Barbro är mer osäkert. Men... Då ska vi se. Hej Edvard och Mats, hoppas ni har det bra. Jag är en ungdom, 17 år just nu och längtar bara till dagen jag fyller 18 år. Jag undrar hur ni tillbringade eran 18-årsdag och om det slutade bra eller kanske lite sämre. Hände något som kanske inte brukar hända. Jag undrar även vad man ska hälla i glaset för att fina till det lite extra. Öl, vin, sprit, champagne och i så fall vilken sort av den valda drickan. Tack för en väldigt bra men lärorik podd från Oskar.
Ja, alltså själva dagen jag fyllde kan jag inte komma ihåg, så jag är inte hundra på liksom om vilken veckodag det var jag fyllde. Det får man kolla upp då. Men normalt sett så firade jag väl alla födelsedagar med när jag fortfarande bodde hemma. Det var ju den sista födelsedagen jag bodde hemma. Och då fick man ju kaffe på sängen och paket och så av föräldrarna. Och om det var en vanlig vardag gick man väl i skolan sen. Men däremot vet jag i alla fall att jag firade att jag hade en stor fest på om det var närmsta intilliggande lördag eller efterliggande lördag. Det kan ha varit samma dag, men antagligen var det några dagar senare. Och hade en riktigt stor sittning med liksom sånghäfte och lite tal och tre rätters meny och sådär. Alla som man sen brukade ha när man mer blev student och så. Och det kan ha varit min första sån riktiga sittning. Jag hade väl haft här lite härmiddagar med färre människor. Men jag tror ändå det var den största, lite större liksom sittande festen med sånghäfte och tre rätter och snaps och vin och så som jag hade. Så det var rätt stort. För sen firade jag sådana fester egentligen varje år under herrans massa år. Och det blir bara fler och fler folk varje gång. Vad man ska fira med, kommer du ihåg din 18-årsdag?
Ja, det gör jag faktiskt. Det tog några minuter innan poletten trillade ner. Men jag grillade hemma för mina närmsta vänner. Hade ett gäng över i trädgården. Bodde ju hemma hos föräldrarna. Jag vet, vi drack lite gott och sådär. Och sen så var vi några få vänner kvar. Och så gick vi ner till mitt rum. Jag hade källaren till förfogande där jag hade dusch och toalett. Och ett eget rum. Och så satt vi där och drack öl och snackade på kvällen. Och sen kom min mamma ner och sa att nu var det bra med det. Fick vi inte dricka mer. Så var den kvällen slut.
Ja, bara för att man är 18 är man ju inte riktigt myndig ändå om man bor hemma.
Nej, och man kanske inte har den största alkoholförmågan. Man kanske inte arbetat upp sin tolerans än.
Jag började köpa på systemet med 16, ska jag säga. Och
men det är ett litet unikum också där.
Och jag åkte ju ner, var ju ner med föräldrar och drack vin i Tyskland så här, hos odlarna vid 14 och drack öl i Östtyskland så där, med katolska ungdomsföreningen. Och... Så jag var ju ganska härdad redan när jag fyllde 18, men ja, en kul. Det är ju roligt att fylla myndig liksom.
Ja, det är ju stort det. Det är väl den största födelsedagen tycker jag.
Det kanske är det. Förr i tiden var ju 21 väldigt stort. Är det fortfarande i England för att det liksom är att man då inte riktigt tycker man är vuxen för en 21. Men det finns ju två. Antingen blir man vuxen med konfirmationen eller också blir man vuxen med 21. Men så finns det 20 med systemet naturligtvis. Men 18 är ju, men det är klart det är stort. För att då kan man ju faktiskt, teoretiskt skulle man ju kunna liksom bara picka sitt pack och flytta hemifrån om man ville liksom. Man skulle kunna konvertera till någon underlig religion och köra bil och...
Ja, systemet, rösta.
Det är mycket... Systemet är det ju inte, det är 20. Så
det... Är det 20?
Systemet ja, men är det 20. Är det. Oh, 18 är restaurang, man får dricka sig full på krogen.
Men det hör ju länge sedan det var, det här var ju... Det är klart det är 20.
Men på ett sätt kan jag tycka studenten var ännu större, för att då var det ju verkligen... Nu har jag tagit studenten och då flyttar man hemifrån och då börjar livet, eller det börjar en ny fas av livet och gör man något helt annat och försvinner och börjar leva. Då har man bott i sin familj med sina föräldrar liksom ett antal år, knappt 19 år, och sen får man mössan och så är allting annorlunda sen. Medan 18 gjorde för mig ingen praktisk skillnad. För jag fick ändå inte körkortet för några månader innan jag fyllde 19. Eftersom jag aldrig lyckades köra upp. Och jag kan inte säga att det var någonting liksom som jag inte hade fått. Föräldrarna hade ju gett mig full makt vad det gällde mina bankaffärer och sådär. Liksom det var ingenting vi var oense om som de förbjöd mig på juridiska grunder eller något sånt. Men, så det var naturligtvis kul att fylla 18, men den riktigt stora saken var nog ändå när jag tog studenten och sen flyttade till Tyskland.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men vad ska vi rekommendera då en 17-åring som fyller 18? Vad man ska dricka? Och det här är ju en period som man kanske, jag vet inte alls vad Oskar har för bakgrund, om han investerade i bitcoin när han var 8 år och sitter på en egen herrgård nu. Men generellt sett i den här åldern kanske man inte har den allra största budgeten om man ska bjuda vänner och så vidare.
Nej, och systemet tar inte bitcoin.
Bara en sån sak, förstår du vad värdet skulle gå upp? Nu har ju Elon Musk slutat att ta bitcoin, så nu har det sjunkit igen. Men det jag tycker bara generellt sett, om vi går till det, är att jag själv var ju väldigt lillgammal när jag höll på med mat och stod och pocherade Tore Wretmans ostron i 16-årsåldern och bjöd mina vänner. Och det kanske inte var jätteuppskattat för alla. och jag kanske inte heller tyckte det var jättegott, men det ansågs ju fint.
Ja.
Så att jag skulle liksom släppa på hela den här, vad borde vi tycka om? Och så verkligen se, vad är det jag faktiskt tycker om istället? Och sen kan man hålla på och experimentera och vara lillgammal i andra sammanhang. Och där rent vinmässigt gå på saker som är, alltså, jag menar, så fort man blir en äldre man så älskar man ju uttorkad Barolo, men det är inte det jag har velat dricka som 18-20-åring. Utan hellre en god Rioja eller Ribera del Duero från Spanien, en härlig fruktig Cabernet Sauvignon från Australien, ett riktigt bra vin på Malbec från Argentina. Så kan man ju gå upp i den prisklassen som man har möjlighet till.
Jag var nog väldigt, väldigt mycket Riesling. Jag menar, jag stack ner direkt till Mosel efter studenten och redan innan var jag väldigt tyskifierad. Så det var mycket tysk Riesling, men det var också, i och för sig vet jag, hela gymnasiet var jag väldigt Cabernet Sauvignon också. Det skulle vara de här som verkligen luktade cigarrlåda. Det var min favoritvinsmak. Så jag hade inte alls hittat det här med fruktiga, lite söta viner eller den typen. Utan det var det här cederträt som jag verkligen gick igång på. Men dricka vad man går igång på är väl en god idé. Men sen är frågan, vill man ha någonting festligt sådär liksom högtidigt, då tycker jag ju min gamla husdrink Punch Royale. Att man köper en billig champagne, men det ska vara äkta champagne. Man kan köpa den billigaste champagnen som finns. Vad är det? Jean-Marie, vad är det, 250 kronor eller något sånt? Eller har du bättre koll?
Ja, men Jean-Marie ligger väldigt bra i pris.
Ja, och den är ändå nog syra. För det funkar faktiskt inget bra med något som inte är äkta champagne. För de är inte nog tryck i syran. Man kanske kan hitta en nog syrlig kremant. Men det går absolut inte med kava eller prosecco eller något sånt där knappast ens med sekt faktiskt, för det går inte så bra ihop med petroleumtonerna. Och sen köper man en bra punch, typ Tegnérs punch eller någon som är lite mer fyllig sådär. Och så har man en fyra punch i ett stort champagneglas och så fyller man på rejält med champagne uppe på. Och det kan man ju ta liksom själva födelsedagsskålen i. Och sen kan man ju då köpa bra viner som du säger, eller de du föreslog när man sen sitter och äter sin födelsedagsmåltid.
Och det man kan göra också om man fyller 18, det är ju att man går in och ser, eller oavsett vad man fyller, och söker på Systembolaget som har 20-årsgräns, har jag lärt mig idag. Så går man in och så söker man på årgångar och försöker man hitta någonting från sin egen årgång, kan vara kul.
Det är ju jätteroligt. Får man pynta upp lite mer, men 18 år är inte så gammal. Så det är inte
det går att hitta,
kan jag tänka mig.
Och det går att hitta för 250-300 uppåt om man har tur. Om man inte har några tusen att slänga upp, då kan man oftast hitta någon Bordeaux eller Bourgogne.
Mm.
Och sen är det trevligt med många olika drycker. Jag sitter fortfarande och skrattar åt att mitt förslag på en ost var att äta hembjuden till Christer Pettersson. Men och just i det här fallet, när man fyller år och firar, så är det kul att ha många olika drycker med lite av varje. Och har man inte råd att köpa en Delamain cognac eller en Tesseron eller en andra favoriter, så kan man ju köra en sån till Nero Zon VSOP Family Reserve, 150 kronor i flaskan, och det är, så har man fått in ytterligare en dryck.
Absolut, och sen kanske man vill ha öl på slutet av kvällen eller senare under veckan om man firar hela veckan. Och det finns ju otroligt mycket härliga firaröl också. Jag är ju väldigt förtjust i trappistöl. Det är någonting det kunde jag inte få när jag var 18, för det var förbjudet i Sverige med allt som var starkare än 6,0. Men ganska kort efter kom vi ju med. Vi anpassade oss ju strax innan EU-inträdet, så några år senare kunde man få det i Sverige också. Och en bra trappist tycker jag är värdigt när man fyller 18.
Jag tror ju att det finns ju en handfull 18-åringar som skulle välja en trappist eller Edvard.
Ja, men de kostar några tior mer, men de är ju annars jämfört med många mikrobryggerier är de ju faktiskt inte särskilt dyra. Man får en trappist för 35 kronor eller något, och det finns ju alla, det finns ju de här jätte liksom söta, kryddiga choklad som Rochefort 10 till exempel, men det finns ju också de här mer som bara är som en vanlig öl men lite mer smak och bättre liksom, lite som en, vad ska jag säga, västmalig trippel, eller också har man det här lite lätt oxiderade utan att för den skulle bli en riktigt sur öl som en Orval. Det finns en trappistöl för alla människor i alla tillfällen.
Ja, det gör det, även om vi är en ganska smal nisch. Jag ska ge ett tips.
Den är helig dessutom, bara det.
Bara det, du hade mig där. Vi är helig.
Jag har aldrig hört om någon som faktiskt har druckit sig liksom, druckit så mycket trappistöl att de blivit liksom förstört hela kvällen och gjort folk ledsna och liksom fått åka till Maria polikliniken eller så här, utan det på något vis tror jag munkarna har väl signat den så att man alltid dricker lite så här måttligt ändå av den.
Man blir god av den.
Ja, det blir man. Det är bra för ungdom.
Mer trappistöl.
Påvligt godkänd.
När de tar bort idrotten i skolan så får de lägga till trappistöl.
Ja, det är liksom både idrotten och kristendomsundervisningen är.
Moulin Touché brukar jag alltid slänga in också.
Mm.
Det är ju trevligt dessertvin, och den kan man ju få i otroligt gamla årgångar på Systembolaget. Och det är också kul om man har någon sån liten äldre flaska på sin 18-årsdag. Om man börjar få åldersnoja så kan man ha ett vin som är äldre än sig själv i alla fall. Ska vi ta en fråga om whisky eller om kolsyrad öl?
Då går jag på kolsyrad öl.
Då hoppar vi på den. Hej Mats, Edvard och Gunilla. Hur kolsyrad ska en öl egentligen vara? Det är väl lite grann hur långt i ett snöre. Beställde en Bath Ale Sulis på en liten pub i Freshford, Wiltshire nyligen med min nyblivna hustru, och den är fortfarande bubblande efter 30 minuter. Är detta en korrekt servering från Andreas?
Alltså först kan vi säga att det inte är ett korrekt inmundigande. 30 minuter och du har fortfarande kvar din pint i bubbligt tillstånd. Så det kanske är att du liksom inte har druckit så mycket av den då. Men nej, det är inte ett korrekt sätt att servera en ale. Vi har ju olika typer av ölsorter och de flesta, nästan alla ölsorter när man serverar dem på fat vinner ju på att de tappas uppifrån och får bubbla upp ganska mycket. Vad det gäller lageröl, framförallt pilsner, så handlar det om att de eteriska ämnena i humlet ska frigöras så att man får loss alla de här doftämnena och bygga ett snyggt lite krona eller alltså skumhuvud som dessutom håller den fräsch och håller kvar de här lättflyktiga dofterna under hela drickandets gång, hela glasets gång. Lageröl på fat ska man faktiskt slå bort ganska mycket kolsyra även där, men den har så mycket från början att det ändå ska vara en klart kolsyradryck. När man serverar lager från flaska brukar man också hälla uppifrån, men då blir det ännu mer kvar och då brukar man av traditionen acceptera lite mer kolsyra. Den ska ändå vara nästan som en läskedryck, tycker en del. Jag tycker man kan slå ut lite mer, men nästan som en läskedryck fast man har hällt den uppifrån och frigjort ofter och byggt en skumkrona. När vi kommer till ale så finns det ju det mest konservativa, och om man är en riktig ale-älskare, det är ju real ale. Det är alltså handpumpad öl. Nu finns det självrunden lager också förvisso, men det är en mindre, det är väldigt få ställen som har. Men handpumpad ale är ju ändå, real ale finns ju ändå på alla gamla klassiska krogar nästan i England. Och då är det ju väldigt lite kolsyra. Mm. Och så tycker jag egentligen en ale smakar väldigt, väldigt bra. En stout, typ om du är på Irland, då tappar de den högt uppifrån. Det bildas totalt skum bara i glaset. Så står alla de här glasen på bardisken och väntar en halvtimme och sen kör de en till. Så väntar man 20 minuter eller vad det är och sen tar man en till och så har man fyllt den. Och då är ju också så att kolsyran har använts för att transportera ölen och för att skapa skummet och för att frigöra doftämnen. Men det är inte så mycket kolsyra kvar. Så en ale ska inte vara så kolet så det ska absolut inte. När fat tappar ale, då har han haft fel inställning på maskinen med för mycket kolsyra tillsatt eller inte haft tålamod och tappar den ordentligt, som så vanligt i England. De har ju tyvärr en lag till och med som jag tror under Thatchers tid infördes att det bara ska vara 1 centimeter skumhuvud, för annars får man för lite öl, för glasen är ju gjorda för det, så ska man ha en hel pint måste det vara upp till det där lilla skräcket, och de borde ju istället ha glas som var betydligt större, så kunde man få i en pint och ändå få plats med 3-4 centimeter skumhuvud. Det skulle du ju vinna på, tycker jag. Men så han gjorde fel, helt klart. Men du gjorde också fel som satt där en halvtimme. För min hade nog inte varit så bubblig då, eller om den bubblat så hade den bubblat i min mage.
Vad är det, två pint i halvtimmen, är det, om man ska hålla sig av ett jämnt flöde?
2 pint i halvtimmen, det låter lite mycket även för mig, måste jag säga. Nu är ju engelsk ale, kan ju vara ganska mild, kan ju vara nere på 3,7% eller något i sig. Men om man dricker en som är 4, 4,5, 5 någonting, så en pint är ju mer än en halv liter.
Ja, en och en halv någonstans kan vi...
I halvtimmen, jag skulle snarare säga, man börjar kanske lite snabbt, men sen skulle jag nog hålla mig till en pint i timmen om jag ska dricka, liksom om jag ska hålla på i 5-6 timmar, eller ja, en och en halv i timmen kanske.
Ja. Men hans bubblade ju fortfarande efter 30 minuter och du tyckte han har suttit och hållit lite lång tid på den.
Ja, men då verkar ju, alltså om den fortfarande bubblar känns det ju som han liksom knappt har rört den, att han har, för om han hade druckit upp... Om det är hans första pint, den dricker man väl ändå på en halvtimme normalt. Och om den fortfarande bubblar känns det som han har 3/4 kvar eller något sånt fortfarande efter en halvtimme.
Ja, men det där är en ny sport eller en ny intresseområde, att man beställer en öl och tittar på den en halvtimme.
Han kanske hade varit på massa andra pubbar innan, så det var hans tredje, och då är det ju mer förståeligt att den får ta sin lilla tid.
Ja, det är helt. Man får dricka i den takt man vill.
Ja.
Jo, jag ska bara tipsa också. Den här podden läggs ut, så kanske det finns någon biljett kvar till den här akvavitvandringen.
Ja, vad roligt.
Och jag kommer finnas på plats under den, och om ni lyssnar på podden får ni gärna komma fram och säga hej. Jag är ju inte lika bortskämd med människor som överhuvudtaget känner igen mig, vilket jag tycker är otroligt skönt å ena sidan. Men å andra sidan har vi så otroligt trevliga poddlyssnare. Så att alla som jag har pratat med har varit enorma tillgångar att få möta.
Hur har det gått med motorcykeln? Är den såld?
Nej, men motorcykeln går ju inte alls, vilket jag inte förstår. Här har jag vårdat en pärla ömsint. Och det är inte någon som är det minsta intresserad.
Och då har du ändå skrivit ditt namn med så här stora guld...
Nej, men det är den enda röda Honda Magnan på hela blocket. Så att det går inte att hitta fel heller.
Nej.
Och själv tycker jag att den är värd i dubbla. Men det, så är livet. Snart kommer det ett köpare som fattar.
Du kanske inte vill sälja den egentligen, så fort en köpare ringer så är du, jag har inte tid just nu, kan du ringa lite senare? Eller på andra sätt, är det lite sådär subtilt oförskämd, så alla känner att de vill inte ha med dig att göra, för att vi egentligen, då kan du säga liksom, nej, men jag har försökt sälja den och det går inte.
Och alla som ringer säger, jag har en annan köpare på gång, ni får höra om det senare. Är det ett mysterium, men... Mm. Och det är så tråkigt eftersom, vet, när man har vårdat någonting så ömt och vet vilket skick det är i, och inte lyckas liksom förmedla och inte få någon som förstår att det här är en verklig pärla. Men vi ska avsluta med whisky.
Ja.
Whisky. Det här är ju ett otroligt stort ämne. Vilka är era favoriter? Är Skottland eller Irland bäst på det? Och så vidare, Anders Bernspång.
Ja, alltså jag kan börja, för jag är väldigt enkelspårig. Jag började med, jag blev naturligtvis bländigt när jag var ung. Jag tyckte det var lite coolt när jag var så här 15, 16, 17, 18, kanske fortfarande 19, 20, att liksom ta in en whisky ibland när det övriga bara drack öl eller liknande. Eller ha en fickplunta med lite Johnny Walker eller liknande. Men sen fick jag väl upp någon gång kanske när jag är 25-årsåldern ögonen för det liksom finvisken då, för maltvisken. Och då blev jag väldigt, alltså jag fastnade egentligen för Laphroaig på en gång. Och den är ju i särklass mest rökig och läderartad och smakrik. Och i och med att jag fastnade för den har jag egentligen inte tyckt någon annan maltvisky är jättekul. Det är ingenting som riktigt slår den. Jag vet att andra är ju, nördar ju in enormt och har samlingar på jättemånga. Jag har väl en 5-6 sorter hemma jämt, men själv har jag nog bara druckit Laphroaig. Och sen har jag tyckt det var tre, typ om man varit på Irland eller en irländsk pub kan det väl vara trevligt att dricka en Paddy's eller Jameson eller något sånt där med lite passionsfruktsmak. Det är ju en helt annan dryck och det är väl gott, men det är ju inte, det är ju inte som en whisky. Sen kan jag lite grann tycka så här i hög ålder, från att liksom haft 30 år när jag bara talat totalföraktfullt om blended, att det finns tillfällen, det är ganska trevligt när man är hemma hos lite äldre människor, de behöver inte vara äldre, men alltså sådana som lite tillhör mer min fars generation, så är det ju väldigt vanligt att man bjuder på en whisky som entré, liksom, istället för en dry martini eller en gin tonic eller något, eller champagne, så är det väldigt vanligt att herrarna dricker en whisky före maten på is. En sån Johnny Walker eller något liksom, i den stilen bara, det behöver inte ens vara någon speciell variant, är ju också väldigt gott. Det är, liksom, det är ju inget märkvärdigt, men nog 17 är det väldigt mycket smakämnen och intressant, så man ska inte helt döma ut blended heller.
Ja, men jag måste flika in här på blended, för att det har ju hamnat i skymundan i den här malt whisky hetsen och det finns ju enormt mycket bra blended om man ser för vilken produkt det är. Och jag har ju Ballantine som en favorit.
Och det var min under studentåren faktiskt.
Ja, men du måste lyssna på det här. För det har faktiskt att göra med, jag upptäckte den, eller fick den som en favorit tack vare Arto Paasilinna.
Oj!
Och det var ju länge sedan vi pratade om honom nu, så att nu får vi göra det igen. Och det är då en bok där det handlar om Volontinen som åker runt och hittar absurda antikviteter i hela världen, som typ Stalins tandställning och liknande. Men nu är han djupt inne i den finska skogen och... jag läser ur hans bok. En gång efter bastun tog länsmannen fram sin dokumentportfölj och förevisade den. Inuti låg en rejäl flaska Ballantines vid bägge kortsidorna. I det lediga utrymmet mellan dem fanns en ren nylonskjorta, ett par extra strumpor, en konservburk med hackat svin och nötkött i gelé. Överst låg en bunt förhörsprotokoll och dolde skatterna. Den tjänsteförrättande länsmannen Heikki Ryttökorpi var av den uppfattningen att dokumentportföljerna hade formgivits just med tanke på whiskyrör av Ballantines storlek. Han misstänkte att diverse väskfabriker världen över var delägare i det berömda whiskymärket, eller tvärtom, att Ballantines i smyg också tillverkade dokumentportföljer för att på detta sätt öka whiskymärkets popularitet.
Hur det än var med saken så var matchningen perfekt. Vid ett besök i Tammersfors köpte Volomar Volotinen strax en likadan portfölj och två flaskor Ballantines till den. Nu ingick han också i det portföljbärande herrarnas sällskap. Jag tycker det är så underbart. En portfölj med en Ballantines i varje ände.
Det är otroligt bra.
Jag får alltid en Ballantines också när jag är nere och hälsar på i Mölle hos Johanna och hennes mamma och hennes man. Då får jag just en Ballantines med en isbit i.
På tal om portföljer, vet jag, en gång i tyska kårlivet och studentlivet så var vi hälsade på en annan kår. Och gick runt och lite sådär artigt på stan. Man ska ju se massa kulturella saker också innan man börjar festa lite mer med varandra när man hälsar på andra studentkårer i andra städer. Och så var det en av killarna där som hade just en sån där fyrkantig attaché-väska med sig. Och det kändes ju lite sådär, vad det är för liksom strops? Varför går han omkring med den när vi är ute på stadsvandring och ska ha det lite trevligt? Men sen visade det sig att när han väl öppnade den där någon timme senare, då var det då med mjukplast. Den här hård liksom typ en tempurmadrass eller liknande. Och så var det utfasat. Så att man precis fick plats med två ölglas och två ölflaskor. Så det var helt enkelt en ölhävarväska. Så då kunde han utmana någon i sällskapet på en ölduell. Och så öppnade han den där med den klassiska klong. Och så tog han ut sina två glas, fyllde upp dem med sina två flaskor och så hävde man ölen snabbt.
Det är underbart. Men tillbaka till whiskyn där. Jag tycker att whisky är så komplext för att det finns ju tusentals bra whiskys i princip i världen. Och väldigt mycket handlar egentligen om sammanhanget och med vilka man dricker. Jag hade själv en vän som heter Martin som gick bort alldeles för ung som cancern tog honom och han älskade Macallan. Och det drack vi alltid. Och anledningen till att han älskade Macallan, det var att det fanns en dansk korvkioskägare som hette då Macallan. Pölse, för att han älskade korv. Mannen älskade Macallan. Och då kom McDonald's in och stämde honom. För att han hette Macallan efter whiskyn. För att det var snabbt. Och han vann i Danmark över McDonald's.
Okej. Okay.
Och därför drack min vän Martin då alltid Macallan. Sen har jag en annan historia där. Och det är Glenn Farklas 17-årige favorit. Och det kom ju från Johan Kinde, den ständiga medlemmen i Lustans Lakejer.
Just det.
Han dök upp vi var båda bjudna på samma middag. Och han kommer med en 17-årig Glenn Farkle som present till värdparet. Och han dricker upp den själv.
Nej!
Efter det så var jag tvungen att köpa en flaska och bara älska den.
Åh, vad roligt. Ja, det var ju verkligen dekadansens ansikte där under 80-talet.
Oh ja, det är det. Ja. Men som du säger, så här, Laphroaig och Lagavulin och Baumor och de här Islay whiskyna, Colila, och det är sån här whisky man vill ha stickad ylletröja när man dricker. Ah.
Jag älskar ju också varm whiskytoddy, alltså när det är kallt, att man tar just Laphroaig, men man häller sin fyra Laphroaig i botten på en stor glasmugg och sen häller man sjudande vatten på kanske ett par deciliter och sen sitter man och då sprids den här torvmossedoften i hela huset, tränger in i tapeterna och sätter sig i allt. Och så sitter man där framför en brasa eller i någon skotsk pub eller något och man fryser och beställer in det där och så sitter man och liksom värmer sig med den där under lång tid. Istället för att småsmutta då kan man istället dricka stora klunkar under en längre tid. Och då blir det som ett alternativ till att dricka öl vintertid snarare.
Men du har ju ett bra recept, jag tror det är på YouTube, eller hur är det, hur man ska få i sig maltwhisky till frukost?
Ja, det kanske jag har. Med Nutellan. Just det, Nutellan, ja. När man rör ut Nutella och whisky och så får en lite mer vuxen variant av bråt av strich, som tyskarna säger. Vad kallar man det på svenska? Allt man brer på ett bröd. Har vi någon namn för det?
Nej.
Pålägg kan man ju säga. Ja. Men pålägg kan ju även vara skinka och sånt där. Tyskarna har ett ord för liksom pålägg man sprer på.
Ja, men som är spread på engelska.
Spread, det är sant. Amerikanerna har också det. Engelsmännen har också ett ord.
Ja, men för att avsluta whisky så tycker jag att Irland var ju det stora whiskylandet och sen tog ju Skottland över på 1900-talet och blev jättepopulära och nu kommer ju Irland igen och där tycker jag att har man inte druckit irländsk whisky så tycker jag Redbreast 12-åriga är ett utmärkt exempel. Tycker man inte om den då ska man skippa Irland helt.
Men jag tror att de flesta har väl druckit massa irländsk whisky av enklare slag, alltså billig irländsk whisky. Men jag tror inte så många har druckit motsvarigheten till single malt på Irland. Nej. För de har ju naturligtvis massa lyxwhisky också, eller finwhisky.
Ja, det hände jättemycket där också med små destillerier.
Men Irish coffee ska ju alltid göras på irländsk. Det blir ju helt fel på skotsk. För där ska man ju ha den där fruktiga passionsfruktsmaken som verkligen finns i en typ i Paddy's eller Jameson eller något sånt där.
Nu är det ju så, tyvärr får vi säga till David Ståhl här, att tiden är slut.
Det är inte alls slut. Vi är helt, vi har uttömt alla ämnen och helt nöjda. Så vi jäktar inte alls, David. Vi är bara färdiga idag. Vi har nått vägs ände.
Ja, jag tycker bara vi har skrapat på whiskyn. Det finns så mycket mer att prata om.
Det finns mycket man kan säga. Det finns, jag menar, whisky är ju sån här att det en del blir ju så insnöad bara på whisky, så jag nästan blev, jag menar, som sagt, jag drack tidigt whisky, jag tycker om whisky, men man blir lite så här nästan, det är ett ämne man knappt vågar gå in på, för man är risk att bli ihjälpratad av en kalenderbitare. Jag känner ingen, jag menar, konjak har ju liksom i alla tider ansetts också som en väldigt lyxig dryck. Nu har jag alltid föredragit whisky framför konjak, men jag känner ingen som håller på lika länge och bara diskuterar det gamla konjak, och kommer vi över till Calvados som brukade vara min favorit på den tiden jag drack sprit, så är jag tyvärr, min mage så känslig idag, så det blir väldigt lite oblandad sprit numera, men jag tyckte väldigt mycket om Calvados, det drack jag mycket, och där var inte alls heller det här att folk satt och nördade, någon kunde väl kunna lite om någon liksom pannstorlek eller någonting, men jag kan tycka det blir lite väl mycket att enfrågemässigt när man knappt har någon koll på några andra destillat, man vet liksom inte ens vad en genever är. Men man kan varenda liten spik som sitter i de olika destillaten, destillerings, liksom, spritbrännerierna på Leila eller någonting. Det, jag kan inte riktigt förstå varför just en dryck blir så enormt stor. Men det är lite så. Det finns ju människor som bara är intresserade av IPA och det finns människor som bara dricker Bourgogne. Liksom, och det, men... för min del tycker jag whisky är fantastiskt, men det är ju en av hundratals fantastiska, intressanta drycker. Liksom.
Nej, det får man ju inte glömma. Och vi har inte ens nämnt här japanska whiskyn som har seglat upp som är fantastisk. Och,
ja, den är kul.
Hela bourbon i USA, hela deras kultur. Men det får bli ett avsnitt längre fram.
Ja, det kan vi också prata om, för det är också intressant. Absolut.
Men då är det bara att skutta ut som två små kalvar på grönbete i vårsolen.
Ja, och det, alltså jag ska säga det avslutningsvis bara, att det är så otroligt vackert här hemma. Det är körsbärsträden, blommar, vi har ju vild körsbär över hela tomten. Och sen har jag planterat massa plommon och päron och äppelträd och så. Allting blommar och det doftar, sen det senaste lilla regnet som kom, är det så här intensiv blomdoft. Det är som att gå omkring i någon riktigt bra italiensk parfymfabrik där man gör någon klassisk gammal äkta liksom blomparfym och allt det här vita. Alltså det är underbart. Så riktigt, riktigt underbar vår allihopa. Njut nu av det här och ta det till er.
Och så hörs vi igen nästa vecka. Och vad skriver man in sina lyssnarfrågor?
podden@edvardblom.se.
Då hörs vi i nästa
vecka. Och om ni har en gammal fråga vi inte svarat på, då får ni skriva och tjata lite. För jag tycker vi ska ta de äldsta först. Men Gunilla och Mats plockar bara liksom frågor uppifrån.
Nej, men jag är nere och plockar. Ja, men det tar sån enormt lång tid. För att då måste jag hitta vad vi svarat på och inte. Och jag satt inför det här avsnittet och grävde djupt. Men det tar väldigt lång tid. Så skicka in frågan igen om ni känner er... att ni inte har fått något svar på en viktig fråga.
Men nämn gärna då att ni en gång redan har sagt det, för då får ni förtur, och annars kanske vi råkar besvara den två gånger, och det är inte så bra. Om vi ger två olika svar.
Jag tror vi har berättat att man ska kunna sitta på vinersnitslar i vita byxor 8 gånger hittills. Så att det är nog ingen fara att vi tar en fråga en gång till. Stort tack för att ni lyssnar. Skål, och vi hörs nästa vecka.
Skål!
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.